Alltså det är före detta, vad heter det, lantmäterikontoret vid stranden av Vasa, vid Strandgatan. Det, när man skickar post åt oss, så det är bara Rantalinna, Strandgatan. Här sitter vi i vinden av huset. Det funkar kanske för 10 år som någon sorts konstgalleri, men annars var det tomt. Fullt med tavlor och skulpturer.
Bland målningar och skulpturer under Rantalinnas takåsar finns också, utöver nödvändiga skrivbord och skåp, stora fotoförstoringar på olika byggnader.
Alla de här modeller så de är från våra projekt. Men vi har försökt använda sådana exempel som goda exempel när vi har försökt få fram lite bättre arkitektur.
Hur är det jobbet att försöka få fram bättre arkitektur?
Tyvärr så är det mycket jobbigt. Folk är inte så vana att kräva kvalitet. Det är mer kvantitet som är dagens melodi. Och billiga. Alltså det är bara priset som gäller i allt. Det är samma med sjukvård och gamlingars vård och skolor och arkitektur, så det är sidospår, så ingen som, eller det är ganska få som bryr sig om sånt.
Ja, arkitekturen och byggandet står inte precis i någon hoppingivande position så här i slutet av 2010-talet enligt arkitekt Kalle Viljanen.
När städerna har en sådär offertrunda så det är alltid billigast som väljs. Och sen när man bygger, så det är billigaste offert för entreprenören som gäller. Så det är inte underligt att vi har sjuka hus. Det är alltid byggs med billigaste arbetskraft och billigaste material och billigaste sättet så snabbt som möjligt. Så det är problemet idag. Hur ska man säga, överallt. Det är samma problem i hela Finland. Till exempel det här inomhusproblemet, inte finns det sånt i Sverige. Jag kommer just från Stockholm och där sa de att det är underligt att inte har vi sådana problem i Sverige. Det har gått riktigt snett.
Men hur är det att jobba som arkitekt under den här andan?
Man måste ha god humor och tala ganska mycket. Och vara optimistisk ändå.
Vad är det du vill? Vad är det du vill lyfta när det gäller arkitektur och när det gäller byggande?
Alltså till all lycka så har vi kunnat leva inom yrket. Vi har undrat många gånger att hur det är möjligt. Men det är klart att det finns, ändå så finns det sådana som vill ha kvalitet. Men
det är det då som vill ha kvalitet?
No, en del av privata, mestadels så har vi haft privata kunder. Men sen en del, då råkade jag att det finns några kloka inom städerna och kommunerna. Och då har vi ritat och planerat åt dem. Men alltså man borde komma bort från det där sjuka byggandet. Bygga för 50 år eller 100 år. Nu håller man på att bygga för 20-30 år.
Är man medveten om det? Att det man väljer, det här kommer att hålla i 20-30 år? Alltså är det ett medvetet val man gör? För att få det billigt så accepterar vi att det blir så kortsiktigt.
No, det är samma som med klimatförändringen. Alla vet att det går åt skogen. Men sen far man till Stenhaga eller det stora köpcentrum. Alltså det är helt löjligt. Men alla vet, eller jag tror att alla vet situationen. Men ingen vill göra några stora, kraftiga ändringar eller ändra sina vanor. Och det är samma med byggandet. Byggföretag vill tjäna så mycket som möjligt och deras ägare vill tjäna igen mer. Och samma med städerna, de vill slippa budgetminus och samma med staten. Så det är ganska allmänt. Det där problemet. Men man borde börja bygga på det sättet som man gjorde för 100 år sedan. Massiva tegelhus och massiva trähus, stockar eller något annat. som man har konstaterat, att de är energisnåla och de tål flera hundra år, att de är inte sjuka på det sättet. Men det är riktigt svårt att ändra det där systemet. Här har vi ett egnahemshus som är byggt i tegel, röd tegel. Det var till norra Holland. Och småspröjsiga fönster. Men till exempel där så använder vi sådana material som tål tid. Alltså det var keramiska plattor i golvet och hela spa-avdelningen var helt kaklat överallt. Och sen trägolv och sånt. Så det är riktigt traditionellt.
Och det här med spröjs, är det någonting som är 2010-tal? Det är ju gammalt förstås, men att är det någonting som kom tillbaks under 2010-talet?
Ja, nu kan man säga att det har kommit. Till och med de som vill vara trendiga, så de kan ha till och med i höghus.
Finns det annat som är riktigt som det 10-talsmarkörer?
Några glasverandor, det är såna, eller sen såna stora terrasser. Och till och med bygger man stora terrasser till gamla bondgårdar. Det stör lite, men det är en annan sak. Men det är såna allt. Och trädgården. Trädgården har blivit riktigt populärt och trendigt. Det var inte situationen på 90-talet till exempel. Och nu vill alla syssla med trädgården. Och det är riktigt fint.
Varifrån får vi de här idéerna?
Det är förstås ganska vanligt att titta på TV. Där finns ganska fina trädgårdsprogram. Och här i Österbotten så är det lätt att titta på Sveriges TV. Och det är alltid lite före i sådana trender. Så jag tror att det kommer från tidningar och TV mestadels. I dagens internet förstås så får du vad som helst. Så det är alltid lättare. Informationen att hitta, så det är otroligt lätt.
Ja, var det samma? Ett andra? Var det ett annat hus?
Alltså, ja, det här hade ett trähus. Här är ett trähus. Ja, det är redan planerat på 80-talet det här. Men kunde vara på 10-talet. Vi har varit alltid lite före tiden och det lönar sig inte. alltså på något sätt så, alltså, hur ska man säga, det är jobbigare att jobba alltid mot trenden. Och när vi hade nyaste idéer på 80-talet eller 90-talet, det var inte trendigt då. Så det är jobbigare att få genom de där idéerna. Det är samma idag som man borde bygga klimatsmart och massiva material, så det är ganska jobbigt. Och inte det heller alltid billigt.
Under 2010-talet har många valt att köpa färdiga huspaket från husfabriker. Det är en process som kan vara ganska snabb. Till skillnad från om man vänder sig till en arkitekt, konstaterar Kalle Viljanen.
Planeringsprocessen, så den tar tid. Och jag brukar säga att om det kommer någon och frågar efter egnahemsritningar, så jag säger att den där processen tar tid, och därför tar den där planeringen minst ett år. Att det kräver tid. Och det är en sån där mognadsprocess. Men sen hoppas jag att man får lite bättre hus på det sättet. Och bättre material. Och hinna fundera och inte köpa allt färdigt, så att du har gardiner på fönster och soppan på i köket. Så det är ganska stor skillnad.
Om då 2010-talet kännetecknas av snabbt och billigt byggande och mångfald i fasadfärgerna, hur är det då med kvadratmetrarna? Så här säger arkitekt Kalle Viljanen.
Alltså det har utvecklats många gånger. När vi började, jag har börjat redan på 70-talet, men sen ordentligt under 80-talet, så det var ännu de här araba-regler. Så du fick bygga högst 120.
Om du ska ha araba-lån då?
om du skulle ha aravalån, och det var ganska många som byggde med aravalån. Mm. Till exempel, till och med i stunders så fick de aravalån till det där stora hus, några. Och det var ganska länge som man byggde så där riktigt sparsamt. Men sen i slutet av 80-talet, ända tills 2010-talet kan man säga, så ville alla ha så stort och prestigefullt som möjligt. 250, det var riktigt vanligt. 200 var riktigt sådär, hur ska man kunna bo där, hur räcker det? Och det var helt löjligt. Så fick man stora lån och så måste man hålla dem varma hela vintertiden. Och nu syns det redan att folk börjar fundera att det skulle räcka med 150, till och med 120. Men om man skulle fundera ordentligt så det skulle räcka att börja från 60. Och sen bygga till om man får eller vill ha barn. Och bygga några rum till. Eller rusta upp vinden. Och samma när man blir äldre så det skulle räcka hur bra som helst med 80 kvadratmeter. Men som någon sorts option att man skulle ha. Då till exempel i bostadshus började bli på det sättet höghus. Att man började fundera att om man skulle ha mellan två lägenheter, en sådär, hur ska det kallas, hybriddel, att man kan hyra ett rum för gäster till exempel, eller hyra ut det till föräldrar, äldre föräldrar, så att den där storleken lever lite. Och jag tror att det blir mer vanligt, men uteffektivt, det måste vi ha. Det är helt klart.
Mm. Hur är det med sånt som bastu då? Har det fallit bort under 2010-talet eller har det varit viktigt fortfarande? Jag tänker då på kanske mer på höghus.
På höghus, så alltså det är så oeffektivt använt. Alltså om du tänker under en vecka så använder du det en gång till exempel. Eller många använder bara någon gång under månaden. Så du kan använda det där ytorna på ett annat sätt, till klädrum eller till större våta utrymmen.
Men hade fallit bort då bastu?
Nej, inte hade fallit. Och när man följer trenderna i Norden så ser man att i Norge så börjar man bygga bastun mycket vanligare och samma i Sverige, till och med i Danmark. Så det hör på något sätt till det här spa trenden att man hade ordentligt. Och det samma i höghus. Man vill bygga såna större spa-avdelningar eller tvättavdelningar. Men egna hemshus så tror jag att alla vill ha bastu. Eller jag räknar inte elbastu till bastu, men det är en annan sak. Det måste vara vedbastu.